Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En podcast från Aftonbladet.
Sverige får sluta med en seger före seger. Ja, det blir vinst i bronsmatchen mot Australien. Vi ska snacka ner det som hände här i Brisbane för bara en liten stund sen. Hur tufft var det egentligen där ute?
Det blir hett där ute ibland, och speciellt om man vill vinna så pass mycket. Så jag har fått limma lite i bakhuvudet och efter den smällen i slutet av första.
Hur känns medaljen?
Den var ganska tung faktiskt. De har gjort lite uppdatering på den från den plastversionen som har funnits tidigare.
Och vem är bäst på fest?
Anna Sandberg.
Och jag tror det blir många som kommer vara matchens ledare här på festen.
Det är många som är bra på fest, men jag skulle säga att jag är ganska högt uppe där.
Vi ska dessutom summera blågults VM-äventyr. Var det här det sista vi såg av Caroline Seger i landslagströjan? Och vem var egentligen bäst i Gerhardssons VM-trupp? Med mig Anna Rydén, Frida Fagerlund och Anton Johansson. Och vi har en hel del att prata om. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, då fixar de gräset inne på arenan i Brisbane. Var det det vilda firandet som tog så hårt på den, eller var det matchen, Frida? Ja, Frida sitter alltså och äter sushi i detta nu. Ja, får väl tugga upp då. Anton, vad tror du? Var det matchen eller firandet som tog på mattan?
Först och främst tycker jag det var väldigt rimligt att ställa frågan till Frida först. Klart ska svara. Oseriöst, käk sushi. Nej då. Det är väl en blandning, får jag väl säga. Nu var ju inte jag ute här när det var firandet eftersom man var nere i katakomberna.
Det var ju där jag riktade frågan till Frida som var den enda som såg det här firandet.
Det var inte för jävlas, jag tänkte för oss att det var det.
Du känner som att jag är en liten jävel, en sån liten tasmansk jävel.
Ja. Efter 5 veckor down under så. Nej, men det var väl inte jättehårt firande egentligen. Det var ju kul att se alla på scenen och att de ändå fick avsluta på det här sättet. Det känns ju alltid bättre att resa hem med en seger och ja, en bronspeng i det här fallet. Fint också att se att Caroline Seger blev framputtad längst ut på scenen också. Det blev ju en speciell kväll för henne, för hon fick ju inte spela. Och ja, det har varit svårt för oss att riktigt veta vad som har pågått bakom kulisserna också. Och det blev ju inte som det var tänkt, men jag tror väl att hon säkert är väldigt, väldigt glad för den här bronspengen ändå.
Det var ju en väldigt rörd Caroline Seger efter matchen när hon kliver upp och, som du säger, blir framputtad. Vi kan väl lyssna på hon som puttade fram kapten Seger, hon som själv kallar sig för praktikant.
Ja, jag menar vilken resa hon har gjort för att komma tillbaka. Hon är våran nummer ett. Och det får hon aldrig glömma. Skador och sånt hör ju till. Hon har verkligen kämpat för att komma tillbaka och spela. Så jag förstår att det är otroligt tungt för henne. Men hon kommer alltid vara vår nummer ett. Och vår ledare. Och inspiratör. Och det hon gör för laget. Inte bara på plan och utanför. På en annan nivå. Det kan ingen ta ifrån henne. Såklart hon ville spela lite idag. Såklart. Men det är så det är, så... Hon har betytt så mycket för det här landslaget under så lång tid. Så, ja.
Det såg ut som att du ville skicka upp henne först på podiet också. Vad du sa till henne?
Eller? Ja, hon är vår ledare. Hon är vår nummer ett. Så hon skulle upp där. Så var inget... jag fick pusha på lite för att få igenom det. Men till slut så... Men, Det ska hon verkligen ha. Jag har ju bara varit en praktikant här vid sidan av. Så hon är vår lagkapten och det är hon som ska leda det här laget. Och sen hade vi vunnit VM-guld, det är hon som skulle lyfta bucklan.
Ja, Kosovare Asllani alltså, som var helt inne på att seger är den som ska leda det här laget i ett firande. Det är hon som är vår nummer ett. Tror ni att vi har sett henne för sista gången i det svenska landslaget?
Jag vet inte, för att det blev ju lite intressant där på presskonferensen, för att det verkar som att, nu kanske jag inte ska säga för mycket för jag har inte hört detta själv, men att Johanna Rytting Kaneryd ska ha råkat säga att det var Segers sista landskamp. Det enda vi har hört är ju att det är hennes sista VM-match, eller sista världsmästerskap överhuvudtaget. Hur det blir nu till hösten beror väl helt på hur, ja, men hur det ser ut med hennes status, hennes fysiska status. Den har ju varit väldigt mycket upp och ner. Det har känts som att hon har lämnat allt det där bakom sig, och sen så har ett nytt bakslag kommit, och sen så har ett andra bakslag kommit. Så att just nu så känns det väldigt svårt att spekulera i det hela, men jag vet inte vad ni fick för intryck där bakom, ja, i mixade zonen.
Nej, alltså det man fick med sig var ju, förutom då det vi nyss hörde Kosovare Asllani säga, var ju att vi inte fick prata med Caroline Seger, för det är ju så att har man inte spelat matchen måste man inte gå igenom den mixade zonen, och man hade planer på att försöka få igenom Caroline Seger ändå om det blev ett brons, men hon dök aldrig upp, så vi har ju inte själva fått prata med henne på hur länge som helst. Det var väl den där pressträffen efter Argentina-matchen, efter bakslaget, som är senast vi själva hörde vad Caroline Seger hade att säga om sin status och sin tillvaro. Så att jag tycker det är väldigt svårt. Hos mig var det ingen av dem heller som hintade någonting om att det här skulle vara sista. Det enda som var Linda Sembrant, som ju också haft ett tufft VM. En veteran som inte har fått så mycket speltid. Och som sa det att det har varit en del tårar i veckan. Hon, och det lät som att det var hon och Caroline Seger som hade suttit och gråtit en del ihop. Som de nära vänner de är. För det här blev ju kanske inte det mästerskapet de tänkte sig, och i den här veckan ska vi också då inkludera, det var ju säkert en del tårar efter den där semifinalen, såklart. Hon specificerade inte så mycket mer än så, men sa ju också att det har varit jobbigt att se hur tufft Caroline Seger har haft det under det här mästerskapet.
Ja, det har ju, nu blev det ett VM-brons som hon visserligen inte fick vara med och spela för, men det är ju, skulle det här vara det sista man har sett av Caroline Seger landslagströjan, så är det ju ganska ett tråkigt slut att hon inte får vara med och bidra på planen, för att hon kan ju göra det. Alltså Caroline Seger i toppform, trots att hon är till åren, är ju fortfarande en väldigt bra spelare. Nu vart det ju väldigt lyckat med Helena Rubensson tillsammans med Filippa Angedal och Kosovare Asllani, men det känns ju som att det är, jag vet inte, det där vi pratar om, eller ni pratar om att vad som händer nu, jag tycker också det är jättesvårt att säga. Alltså, anledningen till att hon inte kom ut till mixade zonen, det kan ju, man kan ju konspirera hur mycket som helst. Det är för att hon vill göra sitt eget sätt att avsluta det på, att kommunicera ut det själv någon annan gång, eller är det att hon inte har bestämt sig, eller jag vet inte. Men
man hade ju önskat att Caroline Segers slut hade varit den där straffen i OS-finalen, och att de hade tagit det där jäkla guldet, som de själva säger, för att det är ju guldet de har suktat efter i så himla många år, och de har varit nära vid ett flertal tillfällen, och lika så i den här turneringen där man kanske hade ännu större chans, eftersom att de större nationerna som vanligtvis går väldigt långt, att de slogs ut relativt tidigt, inte alla men ett par, och det är väl det som svider också på något sätt, kan jag tänka mig, att det här sagoslutet som det skulle bli, det har ju inte blivit så. Men jag tycker ändå att se, ja, men såväl Caroline Seger som Asllani också, som har burit den där kaptensbilden på ett helt fantastiskt sätt, och hon har genomgående varit så himla himla bra de här senaste mästerskapen, och får ju vara, och är ju den som i stort sett avgör den här matchen när hon dunkar in det här 2-0-målet. Att se de två spelarna fira ihop där på den scenen, det är ju, ja, en av svensk fotbolls absolut vackraste stunder. Det är två spelare som på olika sätt också har varit med och utvecklat svensk damfotboll. De är ju två ikoner. Caroline Seger har varit med ännu längre än Aslani, men Aslani har ju gjort alla de där grejerna på ett annat vis. Hon har varit den här individen som har utvecklats till en lagkapten. Jag tror inte det är så många som hade trott att hon skulle bli det för typ 10 år sedan. Att hon faktiskt skulle kunna kliva in och ta den typen av ansvar. Så att jag blev faktiskt lite rörd av att säga det. Det är väldigt vackert, och jag tyckte Gerhardsson sa det bra på sin presskonferens också, när han menade på att Caroline Seger har varit med och format de ledarna som finns i det här landslaget nu. Så inte bara Slani utan Magdalena Eriksson och till och med Linda Sembrant är ju också en ledare i sig, även om hon inte har spelat så mycket det här mästerskapet. Så att det var väldigt fint att se, och på det sättet så tycker jag att de fick ett vackert avslut. Samtidigt så vet jag ju om att Seger hade önskat ännu mer än det här.
Ja, såklart, och det hade ju alla i det här laget. För som du var inne på, Frida, det kändes ju som att det var upplagt för ett guld den här gången, när turneringen blev som det blev, när man hade slagit ut Japan, som att den röda mattan var utrullad för att det skulle kunna bli det där sagoslutet. Jag har ju suttit i den här podden och pratat om det vi upplevde på Nya Zeeland så mycket, eftersom det var 4 årstider i timmen ungefär där, och ofta regn och solsken samtidigt, nämligen alla de här regnbågarna. Och det kändes ju som att kanske finns det ett guld vid regnbågens slut. Det gjorde det inte, men det fanns i alla fall ett brons, och Sverige klev ut. Vi sitter här på kortsidan på arenan just nu ute på läktaren. Så om ni har stök runt omkring, så är det att man håller på att riva det som är VM-brandat på den här arenan just nu. Men det var ju här Sverige klev ut, och det kändes som att de hade bestämt sig från början i den här matchen. Det där bronset, det skulle bara hem.
Jag tyckte inte det var något snack egentligen. Och det sa de själva efter matchen, att det var ju... Linda Hurtig pratade om att de var mer eller mindre överlägsna. Nu vet jag, överlägsna kanske ju att ta i, men de var ju klart bättre. Och det märktes från första stund. Det var ju spelare som kanske inte kom upp i nivå mot Spanien. En sån som Filippa Angeldal fick jättemycket utrymme med bollen, och då är hon ju bra. Hitta in med många långa bollar och instick och spela upp sig. Fridolina Rolfö gjorde en jättebra match, och ja, hela mittfältet tyckte jag var en jättenyckel idag. Aslani tycker jag gjorde sin... Hon var jättebra mot Japan också, tyckte jag. Men det här var nog hennes kanske bästa match. Och det var ju, som Frida var inne på, det var ju väldigt kul att se henne få göra mål också och avgöra den här matchen. Jag vet inte vad ni tycker.
Sweden came out flying, sa Tony Gustafsson. Och det är bara att hålla med. Det som är så intressant med Sverige och Australien är att de spelar på ett väldigt... på ett likadant sätt. De har vissa grundprinciper i sitt spel som är likadana, exempelvis det här med att de gärna gillar att ställa om, och det var kanske den biten i Sveriges spel som inte hade fungerat så där jätteklockrent under det här mästerskapet, eller där vi i alla fall visste om att de kunde bättre. Och här tycker jag onekligen att de kliver ut och de sätter den här höga pressen, de kliver in hårt i duellerna. De övermannar i stort sett Australien. De är mycket vassare. Och det är väl egentligen, om det är någonting, om man nu ska lyfta någonting där man är lite cynisk, så är det väl kanske att effektiviteten på sista tredjedelen, bortsett från fasta situationer, har inte heller levt upp så där till förväntningarna för svensk del. Jag tycker väl att om Sverige ska hålla sig kvar på den här nivån och vara med bland de absolut bästa lagen, så måste den egenskapen måste spetsats in. Det var ju vid ett par tillfällen där Stina Blackstein, just när man bara önskar att hon hade kunnat hålla i bollen lite bättre, vårda den lite bättre, ta lite bättre beslut. Å andra sidan så ordnar hon ju fram en straff, och Gustafsson tyckte väl att den var rätt så billig, men menar på att det var inte så att den avgjorde matchen på något sätt. Och jag kan väl tycka lite grann att billig eller ej, det är ju straff. Man gör inte så som mittback. Man kan inte gå in på det sättet. Det är olyckligt men klumpigt från mittbackens sida. Så att nej, Sverige gick verkligen in i den här matchen och satte direkt sin prägel på den. Och ja, de höll ut. Klart man blir alltid lite stressad där mot slutet, men Det kändes ju aldrig riktigt som att Australien skulle vända det, tyckte jag inte.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nej, det kändes som att Sverige hade kontroll på den här matchen. Det var ju faktiskt Stina som spelade fram till Kosse också till 2-0-målet. Så att även om man kände det där några gånger, precis som du är inne på med hur hon vårdar bollen och sådär, att man bara, vad gör du? Så gör hon ju det så väldigt bra i de två momenten.
Exakt, det är det som det är det jag blir ännu mer. Och vet vad, jag blir som allra mest frustrerad för hennes skull, eftersom att jag vet att Arsenal har värvat in Alessia Russo. Och jag hoppas så himla mycket att det inte kommer påverka henne, som man tänker ut från ett mentalt perspektiv, att hon helt plötsligt får in den konkurrensen i laget. För att Sidney Blackstenius är en så bra anfallare. Hon har egenskaper som anfallare som väldigt få har, det här med att hon är så otroligt skicklig på att öppna upp ytor för andra. Och vi har gått igenom detta hundratals gånger och allt vad hon är bra på. Men det är just den där lilla sista grejen man vill så gärna, att hon bara ska få den på plats, för att då har hon hela paketet. Så att, vad ska vi göra för att det ska ske? Jag vet inte riktigt, men utöver det har jag ingenting att...
Nej, nu sitter vi ju här och det är helt tomt på läktarna. Så var det ju inte för några timmar sedan, inte ens när matchen var avgjord, för det var en hel del av publiken klädda i gult som hejade på under Matildas, som faktiskt var kvar för att hylla sitt landslag även efter slutsignal. För det är ju ett historiskt mästerskap för Australien, där inte bara att det spelas på hemmaplan, utan man har ju faktiskt aldrig varit med och spelat de medaljer innan. Sen är det klart att de är hjärtekrossade just ikväll, men jag tror att när de ser tillbaka på det här så kommer de vara ganska stolta över det de åstadkom här. Men det lät ju en del på den här arenan när det var fullsatt. Det var en hel del burop, framförallt efter den där straffen. Och sen så är det någon situation där Zecira Musovic sen har bollen vid en inspark och buropen bara kommer, och man ser hur hon bara njuter av det här. Vi kan ju lyssna.
Njöt väl också, eller?
Ja då, definitivt. Och vi kan väl lyssna på vad Zecira Musovic själv säger om de där situationerna när alla bara är emot den.
Ja, men jag varje gång jag skulle ta en inspark så hörde jag att hela arenan buade, och jag kände bara, alltså, bara fortsätt, för att jag kommer bara komma längre och längre, tror jag. Det här motiverar mig. Jag älskar såna här situationer, och någonstans så kändes det här som en liten minifinal. Kul att få möta Australien på deras hemmaplan med det publiktrycket, och att få göra det på vårt sätt.
Ja, hon njöt av det, och det såg man ju att en sån som Kosova Raslani, hon älskar ju också den här typen av matcher när det smäller lite extra. Jag menar, duellerna hon var involverad i första halvlek när Katarina Gori är där, och hon stod kvar lite över henne, fullt medveten om vad hon gör, och Gori tappar det. Och, ja.
Ja.
Där blev Aslan irriterad. Rör man mig, då får jag tillbaka.
Ja, men vi sa det till varandra, jag och Anton, just det här, den här situationen när Caitlin Ford kort efter Sveriges ledningsmål, när hon bara sänker Rolfö, helt oprovocerat. Rolfö har slagit ut bollen över sidlinjen, och ändå så känner Ford att här är ett bra tillfälle att bara kliva in. Och det visade ju också att Australien, ja, men medan Sverige var oerhört lugnt och metodiskt i allt de gjorde, så var Australien motsatsen. Och det tyckte jag också fällde dem, att de kom fel in i den här matchen. De lyckades aldrig riktigt hämta sig psykologiskt heller. Och då, just därför så kändes det som att Sverige aldrig riktigt tappade matchen under något tillfälle, även om givetvis Australien, tittar man statistiskt sett, så var det hyfsat jämnt. Men ja, ibland spelar inte statistiken sådär jättemycket roll. Jag tyckte alltså rent mentalt så hade Sverige övertagit matchen igen.
Jag håller helt med. Det var inte bara, det var inte att Sverige var bara, att de var bra som gjorde att de vann matchen, utan vi, ja, men som du säger, vi pratade om det där uppe. De kändes lite, australiskarna kändes lite övertända. Många av dem. Ford-situationen är ett exempel. Gori och Aslani-situationen är ett exempel. Ja, de... Det är svårt att säga vad de tyckte och tänkte, men att spela hem liksom en första mästerskapsmedalj någonsin inför det här fullsatt hemarena, det tog kanske lite mer på spelarna än vad de hade hoppats på.
Men de har ju gjort ett fantastiskt mästerskap, det måste man komma ihåg. De har aldrig gått så här långt i ett VM, och Tony Gustafsson uppmuntrade ju nu, eller ja, han vädjade ju egentligen till förbund och ja, alla möjliga samarbetspartner, så att nu måste vi se till att investera, vi måste se till att, ja, men att det fortsätter att utvecklas eller går i rätt riktning i alla fall. Och det är ju också en sån grej som får en att tänka att det kommer bli tuffare för Sverige att ta de här medaljerna i framtiden, för att det är fler och fler nationer som ger sina landslag bättre förutsättningar, och just därför så kommer vi nog få se ännu tajtare mästerskap, eller ett ännu tajtare mästerskap om 4 år redan, för att det här mästerskapet har ju verkligen varit banbrytande på den punkten.
Det har det verkligen, men vi vet ju också att Sverige är ett sjuhelvetes mästerskapslag. De var ju, det var inte många som trodde att de skulle gå så här långt i det här mästerskapet, som pratade om att Sverige var ifrånsprungna redan förra sommaren efter EM när man inte riktigt lyckades så som man ville, och då var man ändå i en semifinal i ett EM. Så att det här med mästerskapserfarenheten, det får man ju försöka konservera på något sätt, se till att kunna ta med sig och faktiskt dra nytta av även framöver. För är det något Sverige kan, så är det ju det här med att spela mästerskap och gå långt. Och frågan är hur mycket det kan betyda även i framtiden att man kan det. Och så får man väl hoppas då också att även Sverige inser att det måste fortsätta investeras. För det är det pratas om i hela fotbollsvärlden just nu. Att det måste komma in pengar, det måste fortsätta satsas på utveckling så att man inte blir allt för ifrånsprungna framöver.
Det var intressant också, för att Gerhardsson tog upp just det här, eller jag ställde frågan, vad är det som gör att ni blir tredje bäst i världen igen? Mm. Eftersom att han påpekade då efter EM förra sommaren att Sverige börjar halka efter, alltså en mot en och sådär, alltså de individuella kvaliteterna en mot en. Och då lyfte han faktiskt Johanna Rytting Kaneryd som ett gott exempel på att man faktiskt kan utvecklas så länge man befinner sig i en bra träningsmiljö. Och nu kommer jag inte ihåg exakt ordagrant vad han sa, men jag tyckte ändå det var intressant att han lyfte just henne, för att Rytting Kaneryd har ju verkligen gjort den platsen till sin. Jag vet att det har ropats lite om Sofia Jakobsson och att hon möjligen skulle få chansen, men jag tycker faktiskt att Rytting Kaneryds och Aslanis samarbete har fungerat väldigt bra det här mästerskapet. Det är klart att Kaneryd, att det finns vissa aspekter i hennes spel där man tänker åh, jag önskat att vårdade bollen lite bättre i det läget och så vidare. Men överlag så tycker jag ändå att det har fungerat bra. Och Gerhardsson vet man ju om att han är ingen sån spelare. Han är ingen tränare som gillar att hylla enskilda individer. Han brukar oftast gilla att hylla hela kollektivet. Så det säger ju ganska mycket att han tog upp henne. Och sen Elin Rubensson måste vi bara utropstecken. Så ja. 3 utropstecken efter varandra. För att hon, tar man inte ut henne i turneringens lag så vet man inte vad man pratar om.
Nej, är det så? Jag tänkte komma till dit precis nämligen. Ja. Vem har varit Sveriges bästa spelare i det här mästerskapet? Och ja, för mig är det ju enkelt att säga Elin Rubensson på den. Jag tycker ingen har varit bättre.
Nej,
än Elin Rubensson för svensk del. Om man ser till hela mästerskapet. Visst finns det prestationer som har stuckit ut i enskilda matcher. Som, jag menar, Zecira Musovicis match mot USA är ju en otrolig match.
Det kommer gå till historien.
Det kommer den göra. Men ser man till hela turneringen så är ju Elin Rubensson en 5-plus-spelare. Hon har varit bra i varenda match som hon har spelat. Hon har också spelat så otroligt mycket i den här turneringen, med tanke på att hon hoppade in 45 minuter även mot Argentina, inte gjort en dålig match. Och ja, det känns inte som att vi ser det många minuter till i damallsvenskan, det gör det inte.
Nej, vi får se om det ens blir någon. Men hon har ju varit helt otrolig, och det är ju, vi verkar ju alla tråkigt nog vara överens även i det här fallet, att det är ju Elin Rubensson som är MVP. Det är ju, man kan ju säga Amanda Ilestedt nickar in 4 bollar och hon har varit jättebra defensivt också, men Rubensson har varit så stabil hela tiden. Hon gått bort sig någon gång kanske, alltså, men hon är säkerheten själv. Och jag tyckte hennes jag tyckte 2-0-målet var så talande för hennes mästerskap. Att hon, ja,
hon vinner boll för...
Ja, men, alltså, hon är ju som en terrier på Cooney Cross, Australiens Hammarby-spelare. Och liksom, det ser ut som att Cooney Cross ska komma förbi, men Rubensson är jättesnabb, vänder tillbaka. På henne i haserna direkt, vinner bollen. Och sen är hon ju bra med bollen också framåt. Hon tar den framåt, passar Aslani, som går vidare till Blackstenius, Aslani, mål. Ja, det börjar ju med Rubensson.
Det är ju så sanslöst imponerande också att man faktiskt kan utvecklas i den åldern. Mm. Alltså nu säger jag inte att Ellie Rubensson är lastgammal, för att hon och jag är lika gamla. Men det är ju ändå så att hon har spelat på väldigt många olika positioner under sin karriär.
Ja, och det här är hennes tredje VM. Det är lätt att glömma med tanke på att det känns lite som att för många kanske hon slår igenom,
ja,
i detta,
nej, exakt,
nu.
Exakt.
Men det är hennes tredje VM.
Ja, men precis. Mm. Och just det här också, och Gerhardsson tog upp det också. Och återigen, det visar också att han... Han har ju ett kritiskt öga hela tiden, och han menade på att ja, men vi lyfter några aspekter i hennes spel som vi inte var riktigt nöjda med för ett tag sedan. Och för, ja, jag tror det var matchen mot Finland han pratade om. Mm-hmm. Och att hon hade slutat göra de grejerna. Nu vet hur det är. Det är inte alltid man hänger med när han pratar och sådär. Så att jag får kanske läsa igenom de här citaten senare. Men jag tycker det är häftigt i alla fall vilken resa hon har gjort. Och precis som du säger, jag tror det är många internationella journalister och tittare som sitter och ser Rubensson och tänker, oj vilken spännande ny talang. Yeah. Och absolut, hon får gärna vara talang, även om hon ju faktiskt fick sitt uppsving efter att ha fått barn, och det är ju väldigt intressant.
Mm, hon såg fram emot att få åka hem till familjen nu och visa upp det här bronset, även om hon sa att ja, franssonen kanske inte skulle tycka att bronsmedaljen var det roligaste. Hon hade också köpt en maskott för mästerskapet som hade varit med när de facetimade en hel del. Och ja, de verkade ha bondat redan, Frans och maskotten. Så att, det verkar bli det som Frans ser fram emot. Förutom att få hem då mamma Elin som snart är på väg hem till Sverige. För det är ju så att spelarna, ja, de ska flyga hem imorgon. På lite olika plan, på lite olika sätt. Och innan det så ska de ju fira. Hur firar man då ett brons? Vem tror ni är bäst på fest?
Björn är ju inte dålig.
Hon säger själv att hon är bäst. Ja, det sa hon i mixade zonen.
Man gillar också det här, för det är många, nästan alla har ju fått den här frågan nu då när de gick igenom den mixade zonen. Och det är ändå många som är osvenska i det här och säger, det är jag. Det är jag.
Bra fest ändå då.
Bra fest. Magda räknar med att inte ha någon röst kvar, likt vi hörde efter Hanna Glas bröllop när hon dök upp på en pressträff och
ju
knappt kunde prata.
Det var ju Björn Rolig, hon lyfte upp sig själv, Angeldal, Lytting, någon till. Jag kommer inte ihåg exakt.
Bästa polarna.
Ja, men exakt. Och sen avslutar med, sen har ju Magda som en jäkla vinnarskalle, så hon kommer ju bara försöka hänga med bara för att hon inte ska... För att hon ska vara sist kvart.
Men det har man hört, att Magda är lite av en festbrist.
Fridolina Rolfö sa ju dock att man ska också komma ihåg att Magda har världens känsligaste röst. Så att den, hon tappar den, det verkar inte alltid bara vara tecken på att det har varit en jättebra fest. Vi får väl se när vi får prata med Magda nästa gång om det är så pass snart. Så att vi kan höra hur det är med rösten. Men det lyftes ju också ett oväntat namn, Anton, när jag ställde frågan till Linda Sembrant som ju har vunnit sitt tredje VM-brons här nu, så är det första namnet hon säger Anna Sandberg.
Mm. Zecira Musovic tvekade inte heller när hon svarade Anna Sandberg. Yngst i truppen och har bara spelat en match den här mästerskapet. Och vad hade hon gjort innan? Var det två
landskamper innan hon åkte dit?
Man är inte jätteförvånad. Vilken stjärna hon är.
Ja, man har ju sett bilderna som har kavlat ut från omklädningsrummet tidigare, där man har sett att ja, Anna Sandberg är den som står på bordet tillsammans med Olivia Skog, som kanske är den som gemene man där hemma hade pekat ut, med tanke på att hon ofta syns och hörs, sjunger och dansar och har lett firandet på bussarna och sådär när de har åkt. Men nej, Anna Sandberg verkar stå högt i kurs, och jag tyckte mig se det lilla jag hann se av Sveriges firande innan jag försvann ner i katakomberna. Ja, men då dansade Anna Sandberg inne på inneplan också, så att vi får väl se.
Det är väl kul att framtiden är ljus för landslaget på firarfronten. Det är minst lika viktigt.
Vem är bäst på fest av oss i vår tid?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, det är svårt. Vi hade nog också, vi hade alla sagt oss själva.
Ja, jag hade absolut sagt mig. Det är ändå jag som har kvar som breron än så länge.
Men vi har för mycket jobb kvar att göra. Vi har ju en final imorgon vi måste gå på.
Så är det.
Exakt, för VM är ju faktiskt inte över. Nej. För vår del. Vi ska vidare mot en final. Det är Spanien mot England. Då ska vi avsluta med att prata lite om den. Vad tror ni väntar i Sydney i den här finalen? Där det alltså är Sarina Wiechmans England. Alltså Wiechman har tagit sig till, vann ett EM med Nederländerna. Tog sig till VM-final med Nederländerna. Sen tog hon över England, vann ett EM-guld. Tog sig till en VM-final. Och har chansen på att ta ett guld då med England. Medan vi har det här spanska kaoset med Jorge Vilda i spetsen. Ja, det är ingen som har missat vad som har skett runt det där landslaget. Vilka tar hem det? Vad blir det för match? Vad händer? Vad tror ni?
Först och främst är jag grymt imponerad. Jag hör att du säger Wiechman med ett nederländskt uttal. Jag tänker inte ge mig på det. Jag håller mig till Wiechman. Sarina Wiechman.
Som den engelsk man du är, eller engelsk kvinna.
Ja, precis. Och nej, som sagt, hon är mästerskapets överlägset skickligaste tränare. Jag tycker att hon är en av de absolut skickligaste fotbollstränarna, både på dam- och herrsidan. Hade hon tagit över efter Gareth Southgate, herrarnas landslag, så tror jag att hon hade gjort ett alldeles strålande jobb så pass högt.
Håller det har ju faktiskt henne. Börjat pratas om det också, i och med att USA sparkade Vlatko Andonovski, eller ja, det sa väl, sägs väl att he stepped down. Det får man väl tro på hur mycket man vill. Men att han fick lämna jobbet som USAs förbundskapten, så började det direkt ryktas om att ja, men då vill de ju ha Wiechman. Då går man ut från engelska FA och säger att nej, vi kommer inte släppa henne. Det finns planer för henne framöver.
Ja, precis. Och det är lite intressant, för det var en journalist på The Athletic som lyfte det här för redan, alltså för över ett år sedan. Det var ju då när Southgate ryktades hänga lite löst. Eller ett år sedan. Ja, men det var väl i samband med VM i Qatar. Och sa just det att är FA smarta, så plockar de in Wiechman i hans ledarstab. Och jag håller med. Jag tror också att hon hade klarat av det. Så pass kompetent är hon. Men tillbaka till VM-finalen. Så är det intressant ändå att hon har valt en trebackslinje. Och valt... Nu är det
ja, de håller på att borra ner hela arenan här.
Precis. Hon har behållit den här trebackslinjen nu och verkar rätt så trygg i den. Se upp för kemin mellan Alessia Russo och Lauren Hemp, som är otroligt oväntat i mina ögon. Jag hade inte trott det på förhand, att det skulle bli de två som skulle länka upp och vara liksom the front two och spela tillsammans där framme. Nu får vi se vad som händer också, om hon väljer att sätta in Lauren James eller fortsätta med Ella Toon, som gjorde det här fantastiska målet mot Australien. Jag håller England som favorit, eftersom att de har den här mästerskapsrutinen, eller rutin av de här större matcherna, mer än vad Spanien har. Och för att jag tycker att Wiechman är hästlängder för Jorge Vilda när det gäller kompetens som tränare. Men med det sagt så finns ju din lilla favorit där, Bon Mati, och hon kan ju också ställa till.
Ja, hon är ganska bra på att spela fotboll.
Det är hon. Men ja, jag vet inte hur mycket man kan tillföra efter att Frida har pratat i England. Hon kan ju det ganska bra. Men... Berömt.
Ja, tack. Efter 5-6 veckor här börjar vi berömma varandra också. Det här är oroväckande. Nu måste vi snart åka hem.
Nej, men jag har sagt det förr, i alla fall skrivit det förr i någon av VM-finalerna. Jag trodde ju inte på England så mycket inför mästerskapet, med alla dess skador de har haft, och jag tippade att de skulle åka ut i kvarten, tror jag. Men sen när väl utslagsmatcherna har kommit, så de har ju smugit sig fram hela tiden. Det är inte så här, man har inte tänkt så mycket på England. Det som har varit på andra sidan halvan av mästerskapet.
Ja, de har alltså fått vara i Australien.
Exakt, i värmen. Men,
de släpper ju inte in så många mål. Nej, den trebackslinjen
var
så stabil.
Exakt, de är så robusta verkligen, och jag tror att de kommer ta det imorgon. Sen har jag inget resultat att komma med riktigt. Men jag har ju, sen utslagsmatcherna började, så har jag haft rätt stark tro på England. Att de på något sätt löser det.
Tänk att du för några veckor sedan satt i den här podden också, Frida, och sa att guldet, där rök gulddrabbarna. Det var ju när vi trodde att Kara Walsh,
ja, hon är tillbaka,
var värre skadad än vad hon var.
Det är ju viktigt faktiskt.
Ja, absolut.
Det är väldigt viktigt.
Sen finns det en spelare som jag nästan vill lyfta, som beroende på hur det går i finalen, så tycker jag att hon har varit turneringens bästa spelare. Och det är faktiskt Alex Greenwood, som rakt igenom har varit väldigt, väldigt bra som vänster mittback då, i den där trebackslinjen. Hon slog ju en passning också i semifinalen mot Australien. mot Georgia Stanway som missade, och den var, nej, den var så läcker, den här passningen, att jag nästan blev lite arg på att Stanway inte gjorde mål på den, för att det gör ju att man glömmer bort den passningen nu lite grann. Men nej, Greenwood har varit riktigt, riktigt bra, men faktiskt hela den backlinjen har varit väldigt stabil också.
Det har den. Jag tippar ändå Spanien, bara för att säga något annat.
Ja,
nej, inte bara för att säga något annat.
Det kan ju hända. Alltså, det är inte, men det vore ju ofattbart om Spanien vinner trots all den här turbulensen.
Ja, och på sätt och vis så vill jag ju inte att Spanien, även om jag tycker att de kan spela en fantastisk fotboll och tycker att Aitana Bonmatí är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. De har så mycket kompetens. Det är förvånande att de inte har lyckats tidigare på landslagsnivå med tanke på Barcelonas framfart på klubblagsnivå de senaste åren och sådär. Men man vill ju ändå inte att Spanien ska vinna, för hur ska de då, jag vet inte, de är i VM-final, hur ska de kunna göra sig av med en sån som Jorge Vilda? Det är ganska svårt att komma och säga att den här coachen inte kan någonting. En del säger att ja, men nu borde ju spelaren kunna säga kolla vad vi kan göra trots att vi har en coach som ingen vill spela för. Mm. Köper förbundet det som redan är på Jorge Vildas sida? Högst troligt inte. Det känns som att han har ganska mycket mandat efter det här mästerskapet. Och ja, vinner de då ett guld? Det känns väldigt svårt att göra sig av med en tränare som vinner ett VM-guld.
Ja, men han är ju inte jättebra, så att, jag menar, det borde vara argument nog. Visst, man kan peka på att han fick saker rätt mot Sverige, men det fick han inte från början, utan det krävdes en halvlek innan han rådade om lite grann och insåg att det är nog bättre att sätta in en anfallare med ett lite större djupledshot som kan utnyttja sin fart mot den där svenska backlinjen. Så att, nej, jag håller inte honom särskilt högt, men i en enskild match så kan ju vad som helst hända. Det är ju det är klyschigt att säga det, men det är faktiskt...
Bollen är rund. Bollen är
rund.
Även en blind hörna kan och så vidare.
Ja. Nu måste jag lysa så.
Oj, oj, oj. Då ska vi ta och avsluta det här då och säga tack för nu. Vi ska ladda om för den där VM-finalen, så kommer det väl en sammanfattande podd när vi har hunnit landa i allt det som man har fått vara med om, för att det har varit ett långt äventyr det här. Nu är det över för Sveriges del. Det slutade med en bronsmedalj och vi har en med det så säger vi tack och hej, vi hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.